Välkommen till programmet Efter 8. Dagens gäst är Håkan Stigmarker. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö, Nyhem.
Ja, jag tackar för introduktionen och jag är ju hyggligt van att sitta på denna plats. Jag har ju gjort så ett antal gånger nu under hösten. Men skillnaden är väl att nu ligger det på mig att åstadkomma någonting. Jag ska göra ett program om mig själv. Det där är ju en utmaning, ska ni veta. Men det är faktiskt en liten egotripp också, så att ja, lite kul här att gå igenom var man har kommit och var man står. Och konstatera att det har hänt en hel del under de år man har levat. Jag konstaterar först då att jag är född 1949. Och den som är snabb på att räkna inser då att 65-årsdagen inföll i maj i år för min del. Och i och med det så inträdde för min del pensionen och jag är hemma nu från jobb. Det är faktiskt riktigt lyxigt, måste jag säga. Det här att kunna ta det lugnt. Är man borta på resa till exempel och kommer tillbaka så är det inte en hög med jobb som väntar på en, utan man är ledig och gör det man vill och har lust med. Ja, vem är jag för övrigt? Ja, jag är gift med en älskad fru som heter Britt-Marie och jag har två barn. Anna och Fredrik heter de. Och tre barnbarn har jag och ett är på väg faktiskt, så att skaran ökar. För mina föräldrar då, det är Stig och Inga-Maj Stigmarker, som väl många av de äldre känner igen. Jag har tre syskon då. Nu är det två eftersom Claes då, min storebror, han dog alldeles för tidigt. Men Barbro och Elisabeth finns ju kvar förstås. Det var ju samma med min far, att han också lämnade oss allt för tidigt, kan man tycka. Men det är så i en del fall att livet blir kortare för en del och längre för andra. Och jag ser ju på min mor som ju lever och är 94 år att man kan bli gammal också. Jag har en farmor som blev nästan 100. Så att ja, det är bäst att inte säga någonting. Vi har inga garantier för någonting vad gäller framtid och så. Så är det. Ja, jag ska försöka att presentera mig på olika sätt. Och det är ju, agendan är väl lite tidslinjen, kan man väl säga, i praktiken. Det börjar när jag var liten grabb och så. Och sen kommer vi att dra oss vidare här och får vi se om jag kan hålla någon ordning i det här. Jag har alltså inget manus, utan jag har en massa stödord här på några lappar framför mig. Och ja, det finns en risk att jag upprepar mig, men det får ni ha överseende mig i så fall. Det hade väl varit önskvärt att göra ett fint manus, men ja, vi får se. Ja, det finns väl skäl då att börja med lite häftig musik. Det är ju en förmån man får i ett sånt här sammanhang. Det är ju att spela den musik man själv gillar. Och jag är ju mycket för klassisk musik. Och jag gillar Mozart väldigt mycket. Och vi ska öppna här i kväll då med overtyren till Figaros bröllop. Det är häftig musik. Glad, medryckande. Lyssna. Ja, det var alltså overtyren till Figaros bröllop, skriven av Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, jag är alltså uppväxt på gården Stora Stigabo i Bjurbäck. För er som inte är helt bevandrade i Bjurbäck så är det ju så att Stigabo ligger till vänster. Om man åker till vänster i Bjurbäcks gård kan man säga. Förbi kyrkan och sen till vänster i Bjurbäcks gård och sen upp i backarna. Och där uppe på höjden med en vidsträckt utsikt mot väster ligger Stora Stigabo. Och det var ju naturligtvis en lantgård och min far, han var ju lantbrukare från början men sadlade sedermera om då. Och min farbror Rune fortsatte jordbruket då. Men det innebar ju att man fick vara med och hjälpa till och så att säga genomleva alla de här procedurerna som ett lantbruk innebär sig med årstidens växlingar och detta då med sådd och skörd och slakt och vad det nu kan vara. Sommartid så var det att häscha hö som det handlade om i mångt och mycket. På våren så var det ved till exempel och så vidare. Det var alltid något som skulle göras och det var lärorikt. Man lärde sig att livet är inte bara lek utan det är en hel del allvar och så för att man ska få mat på bordet och kläder på kroppen och så vidare och tak över huvudet. Det är klart att bror Claes, 2 år äldre än jag, han och jag, vi tillbringade mycket tid tillsammans i lek och så. Och jag har försökt att fundera på tidiga minnen från när vi var riktigt unga. Och det är inte så lätt då och så vidare va. Vad gäller lekkamrater sen så anslöt Bengt och Uno och Axel ganska tidigt. De bodde i Röda skolan i nere i Bjurbäck. Som man kör förbi då när man åker fram mot kyrkan. På vänster hand på andra våningen bodde Bengt och Uno tillsammans med Stina och Karl-Oskar. Och det var väldigt ofta som de var uppe på gården eller att vi, brorsan och jag, var nere hos dem. Och hur många varv som det har snurrat runt Röda skolan på cykel, det är frågan. Men det är många varv det. Och bakom Röda skolan så finns det ett berg som kallas för Jätteberget. Det låter stort och det tyckte vi nog när vi var små att det var stort det där berget. Men nu är det inte så mycket i och för sig. Men det var trevligt att leka där på olika sätt i det där berget. Så att där tillbringades många timmar i lek mellan ja, Bengt och Uno och jag och brorsan Claes. Och det var ju en hel del hys på olika sätt och jag som var ung och oförvägen fick ju ofta vara experimentnissen vad gäller att prova att käka svamp och vad det nu var för någonting. Ett väldigt tidigt minne som är för mig ganska klart, det är den 30/6/1954. Att jag kan datumet på det här, det är ju helt enkelt att jag har surfat på nätet och hittat tidpunkten när vi hade då en total solförmörkelse i södra Sverige. Det var ju mitt på dagen det här som månen täckte solskivan helt och hållet. Och mörkret föll. Och jag minns ju faktiskt ganska tydligt hur vi stod där i trädgården på Stigabo. Och hade svärtade glas som vi tittade upp emot solen då. Och efterhand så försvann solen och det blev mörkt. Och man såg bara hur det flammade, den här så kallade koronan runt solen. Kunde man ana då när man tittade upp emot den. Och det var en liten grabb då, en liten skräckslagen känsla på något sätt det här. Att vad är det nu som händer? Vad händer och sker? Men mor och far var ju med så att det var väl trots allt ganska lugnt ändå. Jag tror det där är bland de första minnena jag har. Ett annat tidigt minne det var när farbror Rune skulle gifta sig med Irma. Ifrån Liared, Brunsered. Och mor Ingemar sydde upp 2 stycken flygardräkter åt flygarkostymer var det åt oss. Brorsan och mig då. Och vi skulle vara brudnäbb eller vad det kallas och gå före då i kapellet. Det här var en stor grej som jag minns väldigt tydligt. Jag är inte helt klar över årtalet, men någonstans i mitten på 50-talet var det ju, så att det var inte stort mer än 5 år eller kanske något drygt så då. En annan sak som jag minns tydligt, det är ju minne från sommaren 1955. Den där sommaren var ju oerhört het. Det var någonting i stil med det vi upplevt i år här i 2014. Riktigt varmt var det. Och mitt minne då som 6-åring, det är, jag tror att det var Lennart Brängesjö som var i Stigabo och hjälpte till med höskörd. Och för att klara värmen, hettan, så gjorde han så att han stoppade in vattenslangen bak i nacken och lät det kalla vattnet rinna längs ryggen. Det tyckte man då var lite häftigt som liten grabb. Vi hade då på gården en häst som heter Volvo. En stor ardennerhäst. Och det var ju också häftigt att få rida på den där hästen. Lite jobbigt, för de är så stora så man hade lite svårt att hålla sig fast där uppe på den där stora hästen. Sen tyvärr var det ju så att den där hästen, han fick någon typ av sjukdom och blev rätt så bångstyrig och sparkade far ganska illa. Och jag var utsatt för han också då. Han klämde upp mig mot väggen när jag försökte gå in till honom för att prata med han. Så att den här hästen var tvungen att skickas iväg till slakt, tyvärr. Och det var väl sista arbetshästen då på Stigabo gård. Vi hade sedermera en fjording, men inte för arbete på åkrarna, utan som hobby kan man ju säga. En annan liten kul grej. Jag tror inte katten tyckte det var så kul som var utsatt för det här, men det var vårt kattexperiment vad gäller fallskärmshopp. Det var så att vi hade ju sett på eller hört eller läst i tidningen, jag vet inte hur, vi hade fått snappat, brorsan och jag, att man kunde hoppa fallskärm. Och det där verkar ju spännande, och vi funderade på om vi skulle kunna använda den snälla huskatten som experiment för ett fallskärmshopp. Och vi gjorde då så att vi klättrade upp med katten och en fallskärm som vi hade tillverkat då utav, jag tror det var någon typ av lakan eller något sånt där. Och upp i höet, högst upp till de ventilationsspringorna som brukar finnas på stora laggårdar. Titta, får ni se att det ofta är så. Och där hivade vi ut katten och fallskärmen. Och han hade väl då en 25-30 meter ner till backen. Det gick faktiskt rätt hyggligt. Gick lite fort allra först, men så småningom så blev det luft i den här fallskärmen. Och det gick ganska fort ner, men han störtade inte fullständigt. Och klarade sig ju bra, katten. Men det är klart, han satt ju fast i den här fallskärmen och fick brott iväg. Och fastnade naturligtvis då i taggtråden med den här fallskärmen. Så där satt ju katten fast. Men vi kom ju ner och hjälpte honom loss. Så var det med kattexperimentet. Ja, en annan sån här tidiga minne, det är förstås Nyhemsveckan. Jag kommer ju ihåg hur vi barn satt i sanden utanför bageriet och mor var där inne och bakade då under veckan. Och vi såg deltagarna och även då Levi Petrus såg jag dra förbi där. Han bodde ju ofta inne på, ja, nästan alltid i något av husen då på andra sidan vägen. Jag minns inte vilket då på den tiden, men sedermera var det ju Sven Eriksson som upplät sitt hus till Levi Petrus. Ja, det är väl dags för lite musik igen kan jag tycka, och medan jag vilar halsen lite. Och vi ska nu lyssna till Sissel Kyrkjebø. Norskan som jag gillar väldigt skarpt. Hon har en klockren röst och osviklig musikalitet. Och här gör hon bereden väg för herran då i dalatappningen kan man säga. Och hon har alltså som sagt en klockren röst och gör det här på ett väldigt bra sätt. Vi lyssnar. Ja, det var Sissel som sjöng om Breden väg, och snart har vi ju första advent, så att sången passar ju bra i den kontexten, kan man ju säga. Apropå Breden väg för Herran, så har naturligtvis den kristna tron haft en stor avgörande betydelse i mitt liv. Och jag har ju varit medlem i församling sedan 1958. Någonstans där. Jag har faktiskt inte noterat året exakt, men det finns sådana som vet. Jag vet vem jag ska fråga. Men jag tycker det är inte viktigt att hålla reda på tiden, utan mera att jag är döpt då. Och det gjordes i numera rivna kapellet i Nyhem, tillsammans med ganska många andra. Jag tror det var bortemot 15 stycken företrädesvis. Ja, det var väl en blandning utav tjejer och killar i tonår och nedåt som döptes då. Jag var ju inte mer än 10-årsåldern, så att jag hörde väl säkert till de yngsta där. Men ändå så är det där en upplevelse som finns med. Och i pingst är det ju så att man blir medlem i och med dopet, och jag blev då medlem i Betania församling Nyhem och har så ledes varit medlem där i alla år sedan dess. Nu är det fusionerat eller sammanlagt med pingst i Mullsjö, så att, men det är ju ändå så att det har varit en obruten följd av år då, sen slutet på 50-talet. Det var Josef V. Andersson som var föreståndare då i pingst i Nyhem, Betania Nyhem, och han var ju en speciell farbror. Glad och snäll var han, lite disträ kanske ibland. Han ville inte gärna predika, han överlät gärna den uppgiften åt andra. Och det kunde hända oväntade saker på mötena på olika sätt. Det var ju så, vi ska höra senare då om min syster Barbro och kusin Per som sjöng, och de sjöng ju ganska ofta på mötena. Och vid ett tillfälle så annonserade han utan att vända sig om att nu sjunger Barbro och Per. Och de var inte ens med på mötet. Så att det är skillnad mot programmeringen som sker idag i gudstjänsterna och då. Det går inte att komma runt det här med församlingen även utan att komma in då på Nyhemsveckan och Nyhem. Där har jag ju varit med ända sedan jag var liten grabb. Det första man fick göra, det var att stå i effektförvaringen. Det var ju så att det var inte så mycket husvagnar på den tiden, utan man hade logi på alla möjliga ställen ute i bygden. Och man var tvungen att ha med sig någon packning, och för att kunna förvara den då under tiden som man, ja, både avresedag och ankomstdag, så började man någonstans att ha det. Och där stod vi grabbar och tog 25 öre per kolli då för att förvara väskorna. Sedermera så, ja, vi smågrabbar fick också, och flickor fick vara med och fylla papperspåsar med kaffebröd. Man hade inget val, utan skulle man ha kaffe då var det en påse med bulle och kaka och vad det nu var för någonting i. Lika för alla. Riktigt demokratiskt och rättvist. Och enhetspris. Och fort gick det i dubbla köer genom gamla kaféet. Ja, jag var sen med i expeditionsarbete och så vidare. Och nu har jag varit då vakt i många år. Sen i princip sen jag passerat 18. Och det gick ju till så då att, ja, man konstaterade i ledningen att man behövde vaktpersonal. Och på församlingsmöten så var det bara helt enkelt att jag blev utsedd, och brorsan och Bengt Axell. Det var inget att diskutera, utan vi skulle vara vakter. Trots att vi inte hade någon erfarenhet överhuvudtaget. Men man lärde sig ut av de gamla, och det funkade ju hyggligt. Det också. Ja, Nyhem också är ju naturligtvis många minnen förknippade med själva gudstjänsterna och mötena i stora tältet. Och höjdpunkterna i därvidlag som jag har noterat, det var väl 1972 när Jesusfolket var på besök. Det var ju Levi Petrus som tog initiativet till detta då, att ta med dem här över Atlanten från USA, där han då bodde delar av året i Kalifornien. Och det här var ju en märklig syn. Det var ju hundratals, flera hundra hippieartade människor med långt hår och så vidare som stack ut väldigt då. Och jag minns de satt på gräset där på planen alldeles vid matsalen, eller mattält var det på den tiden. Och Levi Petrus, han stod mitt i den här högen och pratade till dem. Jag tror att han försökte att beskriva för dem hur vi fungerar i Sverige då. För att inte få allt för stor kulturkrock med det här gänget. Ja, sen var det ju så, ett par år efter så höll ju Levi Petrus sin sista predikan, och det var 1974. Och det var ju också minnesvärt det här att vinna en och en. Ja, vi ska ta lite grann nu då om skolor som jag har gått. Jag har ju gått i skola ganska många år faktiskt. Det började med Röda skolan, där som Bengt och Uno Axell bodde med sina föräldrar. Där gick jag ettan och tvåan. Och jag var ju faktiskt ensam pojk i min klass. Det var fem stycken, jag var ensam, och fyra tjejer. Och sen så fick man ju flytta till den stora skolan som är lite längre norrut. För de som känner till Bjurbäck. Och där fick man gå i B-form som det hette. Sten Karlsson som var läraren hade alltså fyra klasser i samma klassrum. Och det var naturligtvis en utmaning att kunna hantera det. Och svårt naturligtvis när man satt där och inte undvika att lyssna på vad som hände då i sexan och fyran och trean och så vidare. När han skulle då hålla igång fyra klasser samtidigt i samma lokal. Det var otroligt att det gick, men det gjorde det faktiskt. Men han höll ett strängt regemente, Sten Karlsson. Det gick inte att sticka upp där inte. Och jag vet ju att en del tyckte att han var lite orättvis under stundom. Men ja, det må så vara. Men jag tror att vi fick lära oss en hel del trots allt. Sen var det så att jag var inte helt inne på det här och fortsätta att läsa. Det var ju sjuårig skola på den tiden. Så att man var lite trött då efter sexan på att läsa egentligen då. Man såg väl fram emot att gå ett år till i skolan och sen så slippa det där va. Men det blev ju inte så, och vi ska väl fortsätta och med det här då efter att vi har lyssnat på lite mera musik. Och den här gången så är det ju en ypperlig pianist vi ska höra. Det är John Johansson. Han spelar väldigt läckert tycker jag. Han gick också bort för tidigt faktiskt i en trafikolycka på 70-talet. Men mycket musik utav honom finns inspelad. Och det här, det är en polska från Medelpad i hans koncept. Ja, det var Jan Johansson som spelade. Polska från Medelpad. Vi var inne på det här med utbildning och min tveksamhet om att fortsätta läsa då till realexamen som det var tal om då. Och jag vet att det var ett antal diskussioner och duster hemma då där man försökte övertala mig Det var nog mor och faster Eva som var mest drivande i att du måste fortsätta läsa, Håkan. Det måste du göra. Jag vet inte om det var så att de var påhejade utav Sten Karlsson, läraren, kanske. Det har jag inte kollat. Spelar ingen roll heller, utan det blev ju så att jag fortsatte. Och det blev praktiska realskolan i Jönköping. Det var ju, det är ju nuvarande Junidalskolan. Där man hade då realexamensutbildning. Och jag gick en treårig sådan där. Och bodde jag ju hemma. Det här var ju faktiskt ett företag på den tiden att ta sig då från Stigabo till Jönköping, Junidalskolan och tillbaka. På samma dag så att säga. Ner på morgonen och tillbaka på eftermiddagen. Och därtill så var det ju halva lördagen var det också skola. Så det löste man då genom att jag kunde åka med en bil som var ute och hämtade sömmerskor till textilindustrin i Mullsjö ute i Bjurbäck. Den bilen kunde jag åka med och därmed hinna med sjutåget in till stan. Och bilen kunde jag understundom åka med även åt andra hållet, men ibland så var det ju mor eller far som hämtade mig då i stationen när jag kom tillbaka. Så det där var ju lite tufft faktiskt, men det gick, det gjorde det. Tidiga morgnar och sena kvällar, men det gick. Sedan när jag hade passerat realexamen så var det liksom ingen tvekan längre, utan då var det studier som gällde. Men inte riktigt omedelbart då, utan det var ett år med jobb där som vi ska återkomma till här strax. Och efter det där jobbåret då, 1965, så hoppade jag på gymnasiet i Tekniska Jönköping. Och istället för att åka då varje dag så bodde jag hos faster Eva på Ekhagen. Och det var ju betydligt smidigare då att kunna cykla till skolan och och sova lite längre på morgonen och så vidare. Och där gick jag sista treåriga klassen som överhuvudtaget fanns då i Jönköping. Gick jag tillsammans med ett antal grabbar. 25 grabbar tror jag det var, inga tjejer. Och läste materialteknik och träteknik då. Och gick ut 69. Och ganska tidigt på gymnasiet så hade jag ju i praktiken bestämt mig för att jag skulle läsa på Chalmers. Intresserad av teknik. Och ja, det blev så. Och det fixade jag mellan 1971 och 1975. Så att 1975 så på tidigt så var jag färdig civilingenjör. Och det var ju skönt att arbetslivet eller utbildningslivet var avslutat, kan man ju säga. Man kan ju konstatera då att mitt liv har bedrivits i två spår. Det är teknik och musik. Ja, tro också förstås, va? Men det finner jag mer naturligt. Musik och teknik. Musik, det har hela tiden varit ett intresse. Och jag lärde mig spela i Mullsjö. Alice Wickert hette pianofröken, den första. Bodde nere vid Sjövägen med andra våningen där i huset i korsningen mellan, jag kommer inte ihåg vad gatorna heter, men ner mot sjön i samhället där. Där fick man gå en trappa, kökstrappa upp, en brant sådan, och så kom upp till genom köket och så ut i hennes vardagsrum där pianot stod. Där fick man sin lektion då, och det funkade faktiskt, och jag lyckas ju lära mig hyggligt, och jag lärde mig mer sen då när jag hamnade i Jönköping. Två år så hette hon Eivor Stenäng som lärde mig finesserna då i pianospelet, och jag var ju faktiskt då rätt så hype på att spela piano efter noter. Inte så duktig på gehörspel, men däremot så hade jag snappat det med noterna ganska bra. Så att hade till och med hemma då en noter till en pianotävling som man hade då de här åren någonstans i tidigt 60-tal. Och jag ställde inte upp på det där sen. Jag övade på de där stycken men jag ställde inte upp. Sedermera så vann Staffan Scheja, han är ju välkänd, den här tävlingen. Så att jag hade nog inte haft mycket att hämta där i och för sig om jag hade ställt upp. Men en liten kul grej jag kommer ihåg. Sen spelade jag för Torsten Hägg i Sofiakyrkan. Torsten Hägg var ju den legendariske organisten i Sofia som kunde alla psalmer utantill. Han behövde aldrig någon notbok utan han hade texten i en textsalmbok och sen spelade han. Imponerande. Sen lärde jag mig att spela fiol hjälpligt och det var Gunnar Lemke och Sten Helgegren som lärde mig de färdigheterna och det gjordes under gymnasietiden så att jag är väl inte bra på att hantera fiol men jag kan få ljud ur en fiol i alla fall och spela hjälpligt efter noter. Ja, sen det här musikengagemanget då, det har ju lett till mycket sång. Nyhemskvartetten, det var ju jag och Bro Claes och Bengt och Uno Axel igen då som sjöng. Och jag vill minnas att paradnumret var vilken dag det ska bli. Det här måste vara tidigt 60-tal, nej sent 60-tal var det. Någonstans 67-68. Sen jag och Barbro och kusin Per bildade ju Nyhemstrion och sjöng väldigt mycket och den där konstellationen ledde oss till, alltså vi sjöng i Philadelphia, Stockholm och Citykyrkan i Stockholm och på alla möjliga ställen på olika håll i landet. Så det var intressant. Guds kärlek hette väl Nyhemstrions paradnummer tror jag. Ja, vi ska nu då lyssna till lite mera musik och jag väljer nu då att lägga på så att säga den store sångaren i frikyrkovärlden Einar Ekberg som sjunger Dårens tal. Det är en sångare det som heter duga, Einar Ekberg, när han sjunger Dårens tal. Ja, jag pratar om skolor och så, ja. Och en och annan kanske undrar hur gick det till när jag hittade Britt-Marie eller hon hittade mig eller hur det nu var. Det är väl alltid intressant och luska i sånt. Och jag kan säga så här mycket att det var väl helt enkelt så att vi fanns i ungefär samma krets och möttes vid lite olika tillfällen. Bland annat då i samband med skola. För det var ju så att vi på gymnasiet, kristna killarna där, hade upptäckt att det var lite ont om flickor. Så att vi vände blickarna mot lärarhögskolan och där fanns de tjejerna eller skolseminariet eller vad det nu hette på den tiden. Där fanns det många tjejer och Britt-Marie bland annat. Och sen så var det en del sådana där arbetsveckor som man hade på den tiden som vi också deltog i gemensamt. Och, ja, och det ena ledde till det andra och sen blev det som det blev. Och jag fick en bra fru. Hon får recensera mig. Så är det. Okej. Och nu ska vi titta här lite på arbetslivet också här till slut. Jag ser att klockan går. Det är så att tiden går fort när man har roligt. Och arbetslivet för min del började hyggligt tidigt faktiskt. Ja, naturligtvis var det ju att hjälpa till på gården hemma. Det är ju självklart. Men jag hade faktiskt en anställning 1965 och det var hos Olle Stenmarker i hans bilverkstad. Och det var så att säga den första reella kontakten med arbetslivet. Så jag har ägnat mig åt där under ett års tid att rundsmörja många Volvo PV 444. Så krypa under dem och spruta in smörjfett. Det är arbeten som är borta idag. Det behövs inte på moderna bilar, men så var det på den tiden. Och där lärde man sig det här att passa tider och göra jobbet och så vidare. Faktum är att det första jobbet jag gjorde hos Olle Stenmark, det kan man nog tro jag fortfarande se utanför på asfaltplanen. För det var alltså att göra ett lock, borra hål i ett lock till en dagvattenbrunn ut i asfalten. Och den lär vara kvar fortfarande, tror jag. Ja, sen 1970 då i väntan på att 69-70 i väntan på att rycka in på militärtjänst, så var jag lärarvikarie både i grundskolan i Habo och på Mullsjö folkhögskola. Också intressant erfarenhet. Jag spelade en hel del kyrkor på den tiden också då, vikarierade på somrarna. Och, men det riktigt riktiga jobbet, om man uttrycker det på det sättet, det var ju Svenska Gjuteriföreningen som jag fick jobb på omedelbart efter examen från Chalmers då i Jönköping. Och det är ju en branschförening, det är en forskningsorganisation, så att det var intressant första jobb. Man lärde sig en hel del. Man var ju ung och grön, men ändå så var det de första erfarenheterna man fick där. Och det ledde till en del, hel del internationella kontakter med andra sådana här institut som låg i andra länder, typ i Tyskland, München och i England, i Birmingham och så vidare, Helsingfors och Oslo och Trondheim och vad det nu var på alla möjliga ställen. Så att det var ett resande och flackande, och med hjälp av en tålmodig hustru så har det gått att ha såna, den typen av jobb. Så där får jag tacka henne. Sen gick jag över till konsultbranschen då i 1979 var det, som jag bytte då från Svenska Gjuteriföreningen till VIAC och blev energikonsult, som jag höll på med i 5 år också. Och det ledde mig till ett uppdrag i Kanada, så det var också intressant. Jag var där i ett antal veckor då och energikonsultade. Det var lärorikt för både professionen och för språket och så vidare. Sen öppnade sig möjligheten då att få jobb inom Jönköpings kommun i den växande fjärrvärmeverksamheten som ju startade 1980 i Jönköping, och jag kom in i det här 1984 och jobbade då med produktionsfrågorna. Alltså den som åker i Jönköping och tittar sig omkring ser några stora skorstenar nära Munksjön, och där var huvudanläggningen då på den tiden. Nu är det utflyttat i mångt och mycket ut till Torsvik, men då var det så då i mitten på 80-talet. Så att jag hade ansvar för den verksamheten då, att det fungerade och att Jönköpingsborna fick sin energi. Och det här ledde sen då till att jag i mitten på 90-talet fick ett erbjudande om att bli vd för Jönköping Energi när verksamheten då gick ifrån förvaltningsform då till bolagsform. Och det var 17 år utav ansvar, och roliga år i och för sig, men naturligtvis även en hel jobb och ansvar och så vidare. Det är lärorikt naturligtvis, och träffat många intressanta människor på olika sätt genom jobbet. Bland annat så vid ett tillfälle så hade jag möjlighet att hälsa på Ingemar Stenmark i Åre vid ett tillfälle när Vattenfall hade något kundevent. Så jag åkte på samma krok i liften upp i backen då i Åre med Ingemar Stenmark. Det var inte så lätt, ska ni veta, att föra något samtal. Jag fick enstaviga svar, ja och nej. Det var i stort sett allt. Men ändå, så är det en erfarenhet. Intressant. Ja, den utmätta tiden här börjar att lida mot sitt slut. Och det blev lite komprimerat på slutet. Det är så man kör manuslöst, att det lätt nog bli så att man är ambitiös. Men jag hoppas att ni har fått en bild av vem Håkan Stigmarker är med hjälp av det jag har förmedlat då via etern i kväll. Nu är jag pensionär som sagt var, och det är ju en lyxtillvaro måste jag säga. Och jag har ju en då också naturligtvis en pension på en nivå som gör att jag inte behöver klaga på den saken. Och det är ju också skönt då att man kan känna sig fri och vara fri och göra det man tycker är intressant och viktigt. Och lite slutcirkel nu då när jag här i veckan har varit med och rivit en barack ute på Nyhem, och både Uno och Bengt Axell har varit med i det sammanhanget. Så att leken har efter 40 år övergått till, och 50 kanske, övergått till allvar på Nyhem som pensionär. Jag tackar för i afton, och vi lägger på den sista musiken som är Dynamics. Det är ju en a cappella-grupp som sjunger väldigt duktigt, och de sjunger här den 23:e salmen. Det kan ju vara något att ha med sig när man går vidare i livet, att Herren är herden. Tack!
Du har lyssnat till programmet Efter 8. Dagens gäst var Håkan Stigmarker. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö, Nyhem.